Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar. Riktigt glad att sitta mitt emot
Max Angelo Julin.
Stämmer bra det. Roligt att ha med dig igen, Max.
Ja, det är kul att vara tillbaka. Alltid lika roligt.
Ja, det går ju bra ur ett fotbollsperspektiv när man tänker på vilket lag du håller på i England i alla fall.
Ja, efter några tunga år där så är Liverpool äntligen tillbaka. Mm. Vi hittills 6 av 6 vinster i ligan. Mm. Igår gick vi vidare till nästa runda i FA-cupen och får möta Arsenal i nästa runda. Väldigt kul att få se mycket ungt akademi.
Mm. Precis. Och nu också väntar Champions League. Första matchen gick ju dock inte som man kanske hade hoppats på. Förlust mot Napoli.
Ja, det var rätt tung faktiskt. Mm. Så spelmässigt gjorde vi en mycket bättre match än förra året borta på San Paolo. Men var vi inte tillräckligt kliniska när lägena kom till. Och sen så släppte vi till när Napoli fick en chans och utnyttjade de den väl. Och så plockade de hem 3 pinnar tyvärr. Mm.
Jag tänkte i det här avsnittet, vi snackade lite om just Premier League-klubbarna, kanske toppen framförallt just nu som ser väldigt speciell ut, men även i en relation till Champions League som kommer nästa vecka.
Ja.
Låter det bra?
Det låter super.
Utmärkt. Jag tycker vi hoppar på det direkt då. Du var inne på Liverpool där, de ska ju möta Sheffield United på bortaplan nu på lördag förmiddagen. Det är en tidig härlig 13:30 match.
Ja, de gillar man faktiskt.
Mm, det är på något vis så här lite, man har kanske varit ute och gått en promenad, haft någon träningspass och sen bara sätter man sig med en varm kopp kaffe och njuter av solen och tittar.
Det blir ju nästan inte mycket bättre än så på en lördag.
Nej, det tycker jag verkligen inte. Sheffield United dock har ju överraskat den här säsongen ändå. De ligger just nu på en 10:e plats, 8 poäng. Senast vann de borta mot Everton med 2-0. Hur ser du till den här matchen med tanke på att man har en Champions League-match på onsdag mot Red Bull Salzburg? Är det någon rotationskänsla du har där att nu kanske man ska vila en spelare som Salah eller Mané, eller ska man bara tuta och köra?
Jag kan väl se kanske att man vilar sådana spelare som kanske Wijnaldum och Henderson kanske ger Oxlade-Chamberlain chansen. Han spelade igår mot Milton Keynes borta. Men jag tror mycket väl att han kan få chansen igen på lördag. På anfallet så ser jag nog nästan att man startar den klassiska Mané, Firmino och Salah. Mm. De har visat förra året och långt innan det att de är kapabla till att spela så mycket som möjligt. Mm. Och jag kan väl inte riktigt se att man kör någon större rotation i backlinjen heller.
Nej. Van Dijk fick ju vila den här veckan. Så det var ju bra. Fick han i alla fall en match vila. Han brukar annars aldrig få vila.
Nej, vi gav Daniel Lovren första matchen för säsongen igår. Och Joe Gomez startade på mittbacken. Och sen så var en av klubbens största löften Kiana över. Startade på högerbacken och gjorde faktiskt sitt första mål i klubben.
Kul!
Ja.
Imponerande.
Ja.
Just högerbacken har ni egentligen rätt så bra med tanke på Trent Alexander-Arnold.
Ja, det är nog där vi har allra bäst inför framtiden, skulle jag säga. André Robertson och Van Dijk och de är ju några år äldre än Alexander Arnold. Men där har vi nog för nästa 10 åren skulle jag säga.
Verkligen. Om vi kikar lite på motståndet som Liverpool hade förra omgången i Premier League, nämligen Chelsea, så ställs ju Chelsea mot Brighton. Samtidigt som Chelsea har en viktig bortamatch i Champions League. Man förlorade ju mot Valencia första matchen i Champions League med 1-0 på hemmaplan. Nu åker man till Frankrike för att möta Lille. Hur skulle du resonera, eller hur tror du Lampard kommer resonera kring det här hela? Kommer han lägga vikten på Champions League, ta de här 3 poängen på bortaplan och kanske vila? Eller tror du att han kommer köra fullt ut?
Jag tror faktiskt att han kommer köra fullt ut på båda. Det känns på något sätt som att det är nästan som en bonus i år för Chelsea att vara i Champions League. Jag tror att Lampard lägger mest fokus på ligan, att ha en fjärde plats där. Som sagt, man kunde inte förstärka i sommar. Man har en transfer ban både i sommar och nu i januari. Så väldigt mycket ungt. Men samtidigt så har man ju Hudson-Odoi och Reece James. Gjorde sina första matcher för säsongen igår. Så man har ändå fått lite bredare trupp nu med skador på väg tillbaka. Sen har de Ruben Loftus-Cheek på väg tillbaka. Så jag tror nästan att Lampard kommer lägga mest fokus på ligan om jag skulle lägga pengar på det.
Förstår. Vi pratar här om de här unga talangerna i både Chelsea och Liverpool. Vem rankar du högst bland dem? Om vi tar upp så här Hudson-Odoi, Ruben Loftus-Cheek, Trent Alexander-Arnold, via Abraham också i Chelsea.
Jag måste säga att jag tror nog högst potential ser jag antingen hos Reece James eller hos Hudson-Odoi. Hudson-Odoi visade i prov redan förra året vilken fantastisk talang han är. Bayern München var riktig honom redan efter ett halvår. Och Reece James, han dominerade ju i Championship förra året och gjorde ett mål och 2 assist i sin första A-lagsdebut igår. Tror jag att det var A-lagsdebut. Tyckte jag läste någonting om det. Så jag tror de två. Men sen så ser man ju fantastisk potential i Mason Mount. Tammy Abraham tyckte jag var speciellt bra mot Liverpool. Han brände väl några bra lägen. Men han har ju den här talangen att vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Och skapa chanser för sig själv bara genom rörelse. Så där ser jag också en hög potential. Fikayo Tomori gjorde ett jättebra jobb att stoppa Salah, som hade väl en lite off day, men det spelar ingen roll. Det är en jättebra insats av Fikayo Tomori.
Verkligen. Det är ett par riktigt fina namn där. Och det är lite kul också med just den här transferen att det har blivit indirekt ett måste att satsa på egna led. Och det kanske i längden också gynnar klubben. Det både ekonomiskt och även sportsligt.
Absolut. Jag tror att det är en, som amerikanerna brukar säga, en blessing in disguise. För att hade man haft möjlighet att plocka in namn den här sommaren så hade nog inte alla de här spelarna fått de chanserna som de har fått. Och sen så tycker jag att Lampard har gjort ett bra jobb att få ut fina insatser ur de här unga spelarna. För många är ju faktiskt Premier League-debutanter i år.
Precis. Ja, vi får se. Det blir extremt spännande. Som sagt, Chelsea mot Brighton, Liverpool borta mot Sheffield United kommer spelas på lördagen. Spurs även där. Southampton väntar. Samtidigt som Spurs måste ladda upp för en tung hemmamatch mot Bayern München. Spurs ligger ju lite illa till. De förlorade, eller om man bara blickar tillbaka nu, den 18 september, alltså senaste Champions League-matchen, spelade de 2-2 mot Olympiakos, ledde med 2-0. Sen därefter förlorade de mot Leicester i Premier League. Nu i veckan åkte man ur ligacupen mot Colchester. Och nu ställs man mot Southampton innan man ska ta sig an Bayern München då. Hur ser du på Spurs i nuläget med tanke på allt som händer? Eriksen vill typ inte spela, bänkas, Dele Alli är typ hela tiden skadad. Han spelade dock igår om jag inte helt misstår mig.
Mm.
Kane har inte fått till det riktigt. Son är ju typ den enda ljusglimten i det hela.
Ja.
Hur ser du på Spurs-situationen och deras chans i år då?
Ja, de har ju verkligen inte fått den starten man trodde med tanke på att de tog sig hela vägen till Champions League förra året.
Mm.
Och sen så har man Pochettino under ganska mycket kritik just nu i England. Jag vet inte riktigt hur man ska hantera den här Eriksen-situationen. Han var väl ganska tydlig med att han ville lämna. Så det känns väl som att man kanske blir tvingade till att släppa honom i januari. När man samtidigt kan få ut ganska mycket pengar från honom. Mm. Och han inte ser ut att vilja spela för Tottenham. Det finns väl också några ljusglimtar kan jag tycka i Tottenham. Att man har en Dombele som är på väg in tillbaka från skada. Gjorde en fantastisk säsong i Lyon förra året. Men sen så förstärkte man inte speciellt mycket i somras ändå. Ryan Sessegnon har man inte sett så mycket av. Ja, det är en tuff situation för Tottenham. Och
oh ja.
Jag tror att vanligtvis hade man nog försökt vila rätt mycket mot Southampton i helgen. Mm. Och satsa på Bayern München bort. Men det känns inte som att man är i den positionen att man kan vila i helgen. Nej. Man måste gå 100% på båda matcherna.
Jag kan ju bara säga tabelläget, man är just nu på 7:e plats, 8 poäng inspelade. Framför sig har man Bournemouth på 10, West Ham på 11, Arsenal på 11, Leicester på 11, City på 13 och Liverpool på 18. Redan nu har de lagen som alltid knackat på bakom topplagen börjat komma in här och gör det lite jobbigt. Speciellt Leicester och West Ham som jag tycker i mina ögon har börjat väldigt starkt. West Ham som har hållit 3-0 nu senaste Premier League-omgångarna. Leicester som har ett rätt så komplett lag på ett sätt tycker jag. Det är inget som sticker ut. Självklart har man en Wardy som är spetsig framåt. Men man har även kvalitet i mittfältet och i backlinjen.
Mm.
Ser du någon av dessa lag putta undan då kanske ett Chelsea, ett United eller Spurs? Eller kanske Arsenal också?
Ja, jag har väl sagt redan sen innan säsongen att jag tror att Leicester har bra chanser i år. Mm. Jag tycker man har rekryterat fint i sommar. Man har fått in Tielemans igen på permanent den här gången. Man har fått in Dennis Praet från Sampdoria. Det gjorde en väldigt fin säsong där förra året. Som du sa, de har ett ganska komplett lag. Och de har en kompetent tränare, Brendan Rodgers, som har visat på fina egenskaper hittills i år, tycker jag. Mm. Framförallt senast borta mot Tottenham. Eller bara hemma, kanske.
Det var hemma.
Det var hemma.
Hemma var det.
Så de ser jag som en stor kandidat faktiskt till Europaplats. West Ham tycker jag nästan har gjort bäst sommar. Sätts sig transfermässigt av dem utanför topp 6. Mm. Man har fått in Sebastian Haller från Frankfurt. Han var fantastisk förra året. Pablo Fornals från Villarreal kan skapa chanser från ingenstans. Så ja, det är... Bournemouth har också varit lite en liten underdog.
Mm.
Så det är framförallt om United inte tar sig samman. Att man... ja, just nu ser man ju nästan det ändå som att man låter Solskjær gå. Men det känns ju inte rimligt att man gör det så pass snabbt heller. Man gav honom ett 3-årskontrakt. Det var i april, va?
Precis.
Ja. Så ja, jag tror nog att Leicester och West Ham är störst, men framförallt United.
Mm.
Vad tror du?
Ja, alltså i nuläget har jag väldigt svårt att se hur både United och Arsenal ska klara av. Självklart när man tittar på pappret tycker jag att Arsenal har en offensiv som ska kunna göra mer mål så att man vinner de här matcherna. Det blir kanske lite Hawaii-fotboll, men man tar hem det. Men jag tycker det nej, det hänger för mycket på Aubameyang. Och Uniteds del nu, speciellt när Rashford har försvunnit och man inte har en riktig anfallare, det är... De bytte ju in Lingard som anfallare senast. när Rashford gick ut. Och det, all respekt till Lingard, men han är en OK mittfältare men en mindre bra anfallare.
Ja.
Och där tycker jag, det håller inte helt enkelt.
De har ju visserligen Mason Greenwood, men han är 17 år.
Man kan inte lägga allt på honom.
Där. Exakt, det är väl alldeles för mycket press att lägga på en 17-åring som gör sin första säsong i Premier League. Arsenal måste jag säga, det var faktiskt förvånad att man inte la mer krut på en mittback än vad man gjorde. Man spenderade allt framåt, så plockade man in David Luiz på deadline day, vilket inte är en värvning som rustar upp en backlinje.
Nej, det är ingen stabilitet.
Nej, han har väl redan dragit på sig 3 straffar tror jag. Jag brukar säga det, jag tycker att Arsenal just nu är ganska lika Liverpool innan man fick in Van Dijk. Att det är väldigt mycket att man satsar på att göra mer mål än motståndaren. Mm. Sen får man släppa in så mycket som möjligt, bara man gör mer mål.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Så är det verkligen. Jag tror på Fotbollskanalens program som heter Fotbollslabbet tog Ola Lidmark Eriksson ut statistik, och där såg man att Arsenals backlinje har, eller Arsenal har 106 skott på sig. Det är ju då sämst i hela Premier League just nu. Alltså det visar bara på hur vital den där backlinjen är. Så den vital i ett negativt bemärkelse att den inte håller. De täcker inte upp ordentligt och alldeles för många misstag. Och jag har väldigt svårt att se att de, speciellt när kompakta lag som West Ham och Leicester som inte ens spelar Champions League eller någonting, att de på något vis bara satsar på ligan, att de kan komma där då. Och då kommer ju den här stora frågan, börjar snackas redan på sociala medier om El Sakiko på måndagen då mellan United och Arsenal. Fantastisk fotbollsvecka förresten bara. Måndag har vi den matchen, sen har vi tisdag, onsdag Champions League och Europa League på torsdag, och sen på fredag har vi ligaspel igen. Så det är ju bara njuta att ta emot. Men United Arsenal, hur ser du det nu läget? Alltså, blir det en trött 0-0 match vart ingen egentligen går ut som vinnare, eller kommer vi se något lag vinna och sen får det andra lagets tränare kicken?
Jag tror varken att något av lagens tränare kommer få kicken oavsett förlust, men om jag skulle lägga pengar på något av lagen i nuläget hade jag lagt på Arsenal, för att de har en, trots deras defensiva svagheter som vi pratat om, så har de ändå en väldigt stark offensiv, vilket United faktiskt inte har just nu. Man har ändå både Aubameyang och sen så Nicolas Pepe, fast han inte har gjort så mycket mål, så han har ändå skapat mycket och varit vass när man väl har fått chansen. Så jag skulle väl tro att Arsenal tar hem det, men det kan lika gärna bli en trött 0-0 match. Sen så, jag vet inte vad du tycker kanske, men jag var skeptisk till Emery redan när Arsenal
anställde honom
som Wengers ersättare. Det känns lite som att man borde gått fullt ut på ett etablerat namn. Emery, visst, han har varit 2 eller 3 Europa League-titlar. Men det är fortfarande inte en tränare som balanserar upp ett lag och skapar en stark framtid i mina ögon.
Jag tycker hans taktiska, ja, hur ska man säga nu, åtgärder är väldigt märkliga. Jag tycker spelidén är väldigt diffus på ett sätt, med tanke på det spelarmaterialet man har. Jag hade gärna sett likt United, kan man också säga om Ole Gunnar Solskjaer. Jag tycker hans spelidé är väldigt icke-existerande. I sådana lägen att två klubbar verkligen behöver en existens och de behöver en stabilitet, då tycker man att man ska ta in en tränare som vet exakt vad han gör och vet vad han vill göra. Man kan ju alltid ta in de gamla rävarna som man tänker på. Nu har han ju då en klubb med en Ancelotti-typen som vet, okej, det här kan jag, det här vill jag, det här är det vi har i laget just nu, se vad vi kan hitta på. Jag hade gärna velat sett, nu kommer det kanske ta ett tag, men en Julian Nagelsmann träna ytterligare. Nu har han gjort superbra start med RB Leipzig den här säsongen. Leder Bundesliga, vann sin första match i Champions League och laget ser extremt stabilt ut. Och en sån tränare som är så noga med hur han vill spela, tror jag en sån stor klubb som Arsenal United skulle behöva.
Verkligen. Det är nästan lite exakt vad jag hade tyckt att Arsenal borde satsat på. Då var väl kanske Nagelsmann kanske inte redo, citattecken, sett till hur stor klubb Arsenal är. Men jag tror definitivt att han hade varit kapabel till att göra ett fantastiskt jobb där. Så det är lite märkligt, och jag tycker väl att United var lite snabba på att ge Solskjaer det där 3-årskontraktet också.
Jag tror det blir tyvärr så att när man ser de förra ikonerna som Rio Ferdinand och sånt som bara hyllade, och många hyllade ju självklart Ole Gunnar Solskjaer, men när de där ikonerna skriker om okej, nu ska klubben ge honom ett kontrakt, att det blir en sån övernaturlig press då att okej, då måste vi göra det. Och det tycker jag, det blir ju fel i det hela. Jag hade gärna sett att man kanske hade väntat med att ge honom kontakt. Kanske gett honom i slutändan ändå, men det har ju visat sig, nu är det enkelt att säga det i facit i hand, men det har ju visat sig efter den där nya striken eller vad det nu var, att nu har det bara gått ner för, bokstavligen. Det har inte förbättrats någonting. Man har sålt. Han vill ju sälja mycket. Slutligen fick han ett par sålda utlånade, men det kommer ju inte till några.
Nej.
Och jag förstår att man vill satsa på ungdomarna, men det går inte att göra det fullt ut. Man behöver i alla fall några etablerade spelare som vet hur man ska göra.
Ja, och det är lite så att hade man haft en Romelu Lukaku nu, så hade ju faktiskt chanserna över just vinna matcher varit mycket större än vad de är. Man kan säga vad man vill om honom, men han gör mål. Och det har han visat. Jag tycker att han har varit lite underskattad där. Man fokuserar lite för mycket på att hans första touch är inte så bra, men det är mål han ska göra. Det är inte vara en teknisk spelare som skickar iväg bollar. Och sen så måste jag säga att det är faktiskt så att Frank Lampard har en tydligare idé och filosofi för Chelsea än vad både Emery har för Arsenal och Solskjaer har för United. Och han är väldigt tydlig med det. De har skapat en identitet att de är ett ungt lag.
Precis.
Och deras fokus nu är på att göra så bra ifrån sig i ligan som möjligt och utveckla spelare. Jag tycker det var väldigt många som var kritiska till Lampard. Jag själv inkluderat, men jag tycker han har visat på fina egenskaper som tränare nu första. Även fast resultaten kanske inte alltid har gått till hans förmån, men... Det är fortfarande fina tendenser i spelet.
Jag håller med. Vi kan ju säga så här, en sak är säkert. Matchen mellan United och Arsenal på måndag kommer att bli väldigt viktig för vardera klubb. Se vart poängen hamnar någonstans.
Oh ja, verkligen.
Om vi då kikar till Champions League slutligen. Vi var redan inne på det. Spurs, Bayern München, toppmötet i gruppen. De har ju även Olympiakos och Röda Stjärnan. Bayern München vann i första mötet mot Röda Stjärnan med 3-0.
Mm.
Spurs gjorde 2-2 mot Olympiakos. Hur ser du där Spurs mot Bayern München? Tror du att det blir en tysk seger på i England, eller tror du att Spurs kan ta med sig behålla, vilket sagt, några poäng?
Jag tror på Bayern München, måste jag säga. Det känns, för lag så är de i ett stabilare läge just nu med vad Tottenham är. De är ett otroligt starkt lag. Man har Lewandowski i superform. Jag vet inte riktigt rakt av, men vad har de plockat in i sommar? Bayern München
har ju plockat in Pavard och Hernandez bland annat. Som kan spela, agera både höger/vänsterback och mittbackar. Man har ju plockat in Coutinho på lån från Barcelona. Han gjorde ju sitt första mål nu i helgen i Bundesliga. Man har även plockat in Perisic på lån från Inter, som backar upp då en Coman och Gnabry. Och har jag glömt någon nu? Ja, man har plockat in två unga. Arp, anfallare Fiat Arp, kom från Hamburg. Och sen Michel Croissant. Ursäkta mitt uttal, inte så bra franska. Men central mittfältare.
Okay.
Också unglovande, men inte någon som startar, om man säger så.
Hur har Hernandez och Pavard börjat säsongen?
Tycker ändå helt okej. Självklart vissa agerande som man kan diskutera. Pavard har haft vissa svåra matcher, men jag tycker ändå att med tanke på att man har nu fått in Pavard som kan spela högerback, har Kimmich gått upp som mittfältare, en position som han hellre vill spela, trots att han är typ en av världens bästa högerbackar. Men med Kimmich i mittfält tillsammans med Thiago får man en helt annan stabilitet, på grund av att man inte har någon riktig, ja, ska man säga, riktig sexa. Nu är inte en Kimmich en sexa, men han är en duktig försvarsspelare på det centrala mittfältet. Så där har det kommit lite mer balans på det hela.
Så Kimmich tillåter lite mer Thiago att fokusera på det han är bra på.
Exakt, exakt. Och Kovac har ju annars varit så jävla, ja, om man nu får säga så, fokuserat på att Thiago ska vara en sittande sexa. Och det, jag kan förstå det till en viss del. Man vill ha honom genom hela spelet, men han är inte den försvarsspelaren när man möter bättre lag. Det är,
nej.
Det är inte hans styrka. Han är en av hans bästa playmaker, men annars, nej.
Det är ju lite så att man som sexa så kan man inte bara ha någon som är duktig på att distribuera bollar. Nej. Utan man måste ha defensiv kapacitet också.
Precis. Så det ser lovande ut. Jag är som sagt inte så förtjust i Kovac. Men med Lewandowski som sprutar i mål så är det ju jävligt tacksamt.
Ja.
Läge.
Och det, Lewandowski är ju en sån spelare att han kan vinna matcher på egen hand. Och han behöver bara halvchanser för att göra det.
Precis.
Och har man då Tottenham med den positionen man är i, man kanske går 100% mot Southampton i helgen, så kanske man straffas av det.
Det kan definitivt ske. Förutom det, på tisdagen har vi matcher som Real Madrid mot Club Brygge, Galatasaray mot PSG, City mot Zagreb och Lokomotiv Moskva mot Atletico Madrid. Kanske inget som riktigt lockar supermycket, men däremot på onsdag tycker jag finns ett par matcher som jag tycker låter väldigt intressanta. Bland annat Barcelona-Inter. Ett Inter som förvånansvärt startade väldigt svagt i en första Champions League-matchen mot Slavia Prag. Man hade tur att man fick med sig en poäng hemma på hemmaplan. Jag hade trott mer av Contes lag. Men jag tycker det ska bli speciellt när man sätter sig i den här sitsen som man gör när man möter Barcelona på bortaplan. Nämligen att sitta lågt, att vänta på kontringarna. Som är Contes största styrka. Tror du att man kan ta med sig en poäng från Camp Nou eller till och med tre?
Jag skulle nog faktiskt till och med säga att Inter kommer plocka med sig tre. Inter ångar på som bara den i Serie A. De har gått 100% hittills. Och sen så just det här som lite kännetecknar Conte, att sitta lågt och skicka iväg på kontringar. Just nu har han ja, kanske ett av de bästa försvaren i världen med Stefan de Vrij, Diego Godin och Milan Skriniar, som är mer än kapabel till att sitta lågt och försvara. Så ja, Barcelona har väl gått lite upp och ner också nu i början. Många vill ju att Valverde ska sparkas för inledningen de haft. De förlorade mot Granada med 2-0 i helgen.
Precis, nykomlingarna.
Så de är väl inte heller, de är väl lite i en Tottenham-situation skulle man kunna säga. Att de har inte haft den starten på säsongen som de ville ha. Messi gick ut skadad igen i förrgår blir det nu. Och ja, jag tror faktiskt nästan på Inter där. Vad tror du?
Jag tror, alltså, jag tror ändå att Barca kommer ta med sig någon poäng härifrån, och jag tror därför det blir oavgjort. Men jag förstår fullständigt ditt resonemang med att inte ha någonting på gång här och att man definitivt kan slå ett Barca. Men när det är Champions League, jag har svårt att se att de ska ändå tappa 3 poäng, men jag ser inte det som osannolikt.
Nej.
Att inte gå iväg med alla 3 poäng.
Det kändes som att Inter underskattade Slavia Prag lite.
Det tror jag.
De blev lite överraskade.
Det var väldigt lojt spel av dem. Alltså, okoncentrerat, långsamt. Ja, de bjöd in Slavia Prag väldigt lätt.
Man kan faktiskt till och med säga att de hade tur som fick med sig en poäng.
Det tycker jag. Det tycker jag man kan säga. Annars, som sagt, Lille mötte Chelsea, nämnde vi tidigare. Liverpool mötte Red Bull Salzburg. Se om Haaland kan spruta in några mål mot Adrian.
Den är man lite nervös över, det kan jag säga. De har en till anfall där från Korea. Om jag inte är helt fel ute. Men Salzburg är nog ett bättre lag än vad man tror också. Så där gäller det att inte underskatta. De körde ju över... Vilka var de mötte nu senast?
De mötte Genk.
Just det. Ja, de körde ju över dem totalt.
6-2.
Ja.
Det var väldigt imponerande.
Ja.
På det sättet också, hur de gjorde det.
Ja. Sen så, Lille tycker jag är ett väldigt spännande lag i år också. Man har fått in Victor Osimhen som ersätter det till Nicolas Pepe. Gjort 5 mål på 6 matcher i Liga hittills. Man har Jonathan Ikone, Yusuf Yasici från Turkiet har man plockat in. Renato Sanchez.
Får man också se om han kan få en ny start.
Ja, Lille har otroligt med potential. Och det är lite fantastiskt faktiskt att de har sålt just Pepe och Rafael Leao och Thiago Mendes. Och ändå har de så pass starkt lag fortfarande.
Verkligen. Och det bodde inte gott för Chelsea.
Nej,
på bortaplan i Frankrike. Men det blir intressant att följa det hela. Sen har vi även Leipzig mot Lyon som jag tycker ska bli väldigt intressant. Lyon som bara fick med sig 1 poäng på hemmaplan när man ställdes mot Zenit. De hade egentligen första halvleken tycker jag, men sen kom Zenit och gjorde 1 mål. Och Depay fick slå in slutresultat 1-1 i andra halvleken. Jag tror den matchen kommer bli jävligt intressant att se. Också med tanke på att vinner Leipzig nu till exempel. Då har man 6 pinnar efter 2 matcher. Zenit eller Benfica kanske har 4 respektive 3. Så då har man ju ett superläge inför kommande matcher att avancera. Då. För det här är ju en väldigt tajt grupp. Jämfört med många andra.
Man har ett Lyon som gått ganska svajigt i inledningen av liga. Spelade 2-2 mot, ursäkta uttalat, men mot Brest.
Ja.
Igår. Och förlorade mot PSG i helgen. Tror de ligger runt 8 eller 9 i liga just nu.
Stämmer. 11 till och med.
11 till och med. Så det blir en spännande match samtidigt som man har ett Leipzig som du sa som ångar på starkt.
Gjort det riktigt bra och det är roligt med Leipzig för det är många som inte tittar så mycket på deras matcher kanske. Och det finns så enormt mycket potential där. Man har sedan tidigare bra spelare som Sabitzer som har gjort det riktigt bra, österrikare mittfältaren som under Nagelsmann har fått en väldigt central roll och gjort det utmärkt. Sen har man ett försvar med Konaté, Orban och supertalangen som många kallar honom. Upamecano, fransmannen, 20-åring. Alltså riktigt starka försvarare. Så där finns en hel del. Och sen har man landslagsytterbackarna Klosterman och Halstenberg också.
Hur har det gått för Emil Forsberg hittills under Nagelsmann?
Ja, har gått någorlunda skulle man säga. Han har ju långsamt men försiktigt kommit in i matchandet. Startat några matcher, hoppat in några matcher. Gjort det bra. Någon assist och något mål här. Jag tror han är uppe på ett mål och kanske två, tre assist. Mm. Så det är bra. Alltså, Forsberg, eller Nagelsmanns fotboll passar ju Forsberg. Så det är inga konstigheter där. Det är bara att han, Forsberg, måste komma mer in i rutinen och så fixa sin kropp. Han har ju väldigt stora skadebenägenheten, tyvärr.
Mm. Jo, men det var... När man fick reda på att Nagelsmann skulle leda Leipzig i år så var just Emil Forsberg att man såg fram emot att se honom under tränare som Nagelsmann. Mm.
Ja, jag tror verkligen att det här kommer gynna honom i längden. Och jag skulle verkligen inte förvånas om Leipzig är länge på plats 1 eller 2 i Bundesliga. Ändå om Dortmund och Bayern München har 2 riktigt starka lag. Så.
Det är ju väldigt tidigt nu, men tror att de kan härda ut hela vägen och vara med i guldstrid?
Alltså de kan vara med i striden per se, men jag har svårt att se att något lag vinner före Bayern. Alltså jag tycker... Mm. Nu var det lite roliga diskussioner i Dortmund för att de gjorde ett självmål och tappade. Det blev 2-2 mot Frankfurt kändes ligamatchen. Och då pratar man om det mentala i Dortmund och det har man fått höra mycket. Och då gick Reus ut och sa bland annat att sluta upp med den här mentalskiten. Och det är lite roligt för det är ändå någonting där. För förra året ledde de till exempel med 12 poäng framför Bayern München. Mm. Bayern München som såg helt under isen.
Mm.
Men jag var inte så att man vill skryta eller någonting sånt. Men om man vet hur Favre har varit de tidiga säsongerna har han tyvärr inte kunnat hantera pressen. Mm. När han har favoritskapet. Och det såg man då under våren och vintern. Då fallerade det och Bayern München kom om och vann.
Ja.
Och där är nog deras svaghet. Om Favre hittar lösningen med att kunna hantera den pressen för sig och sina spelare, då kan de definitivt vinna titeln. Men jag tror inte det.
Nej. Mm. Nej, det var ju ganska stort spektakel när de tappade den där ledningen i fjol.
Verkligen, speciellt hur Bayern München såg ut under hösten.
Aha.
Så ja, vi får se, det blir roligt. Men först och främst har vi lite ligafotboll att se framåt.
Mm.
Och sen Champions League som vi var inne på.
Ja, det blir en kul vecka det här.
Riktigt rolig vecka. Riktigt roligt att ha med dig igen, Max.
Ja, jättekul att få vara här.
Ja.
Tack för att jag fick komma.
Tack själv och hoppas att vi hörs snart igen.
Det hoppas jag också.
Ja, vidar sig.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.